this coffee? Yes, I am. Well, I'm a disc coffee. Yes, I am.
Varmt, varmt välkomna till Discord-podden avsnitt 103. Vi är tillbaka igen efter en veckas uppehåll och det känns alltid trevligt att vara tillbaka. Eller vad säger du, Rickard?
Så är det. Och jag har faktiskt kollat lite på det här med hur... Det känns ganska ofta som att vi får ställa in eller att vi inte kan göra varje vecka. Och så känns det som att hur frekventa är vi egentligen?
Ja.
Men jag har faktiskt kollat på det. Men jag tänker vi väntar tills vi ska fira 3 år framåt maj, om dryg månad då.
Så, men det är bra, då har vi en liten sammanställning där.
Ja.
Bra cliffhanger.
Ja.
men det är kanon. Och idag har vi ingen gäst. Vi tänkte att vi kan behöva snacka ihop oss lite igen den här veckan. Och det har ju också hänt ganska mycket i discgolfen. Tävlingarna är igång på riktigt. Ett par Elite Series har liksom betats av och det är alltid spännande när det är en ny säsong som liksom har börjat att etablera sig lite, för det är egentligen först nu som man börjar så här kunna känna lite vilka som har året kanske är svårt att säga, men ändå vilka som ändå visar framfötterna tidigt på säsongen, och att det liksom skapas på något sätt nya mönster i elitdiscgolfen, och det är väl lite det vi ska gå in och peta lite i bland annat. Och så det är jag väldigt spänd över. Och jag tänker att vi kan börja och köta lite om framförallt de 3 senaste tävlingarna då.
Ja, men det tycker jag. Vi vill ju inte liksom sitta och rabbla resultat och sådär, men sådana här lite kvartalsrapporter kan vi ha, Simon. Och,
ja.
och som du säger, se lite tendenser och trender och snackisar och liknande. Det är ju en annan sak.
Exakt.
Behöver inte vara tidlösa alltid.
Nej.
Nej, men vi har ju kollat lite på de här tävlingarna som har varit då. Ja. Säsongen startade ju med Chess.com Invitational. Och om vi tittade där på MPO så var det första intrycket som jag hade i MPO, det var ju att Barella känns ju otroligt het. Det har han ju gjort förra året också. Är det så här, kanske det här året, kanske det han man ska så här tänka som den nya förstagångsvärldsmästaren och sånt. Även om det känns ändå som att det är Gannon Burr som är den där, eller hur?
Jo, precis. Han har ju ändå vunnit majors redan, så att säga.
Ja. Nej, och sen var det ju också roligt då kanske att se att White Sockie var 2. Att det finns den där gamla namnen finns kvar, men de är inte frekventa nu, det gamla gardet. De som kunde vinna VM för 8 år sedan. Nu är det liksom ungdomarna som dominerar på topp 10.
Ja, precis. För nu är du inne och pratar om Florida där, va?
Ja, precis. Ja, exakt. Chess.com i Florida. Innan den här Texas-swingen som de är inne i just nu. Gannon Burr var ju 4 och Gossage var 3 för övrigt, ja. Antela redan där satte ju lite tonen med 9:e plats och syntes ganska mycket. Medan däremot Calvin Heimberg, förra årets dominant, var ju bara på 34:e plats. Mm. Han kom sen inte till spel alls i Waco. Och noterbart också här för de 2 första tävlingarna, jag hoppar lite grann in i Waco här, det var att på Macbeth såklart, det är väl ingen som har missat det, han cashade ju inte, han var 52 i Florida då. Och sen var han 64 och cashade inte igen då i Waco. Roligt i Waco var ju att han var bara 3:e bästa Paul i resultatlistan.
Var det Paul Omen och Paul Juliberg för det då?
Ja, exakt. Men han slog Paul Kranz. Han var 3 av 4 Paul i startet.
Bra spaning.
Linus på 52:a plats. Fick inte spela finalrundan där. Väldigt besviken tror jag. Över det. Eftersom han spelade väldigt bra och låg topp 20 ett tag där också. Men honom ska vi fortsätta följa som vanligt.
Mm.
Jo, och där då i Waco så hade vi Gannon Burr på högst upp på pallen och Antela plötsligt 2. Och så Luke Humphreys fick komma in där också. Så det var, Gossage var 3 på första där och så Humphreys på andra. Det kan liksom komma in lite sådana här goa som blandar sig i. Sen hade vi då tävling i helgen och det var ju då det stora hände. Äntligen en finne, en första europeen som vann en MPO-tävling i Disc Golf Pro Tour, eller hur?
Ja, definitivt den första finnen, men det borde väl innebära att det är den första som vinner Elite Series från Europa på MPO-sidan, ja.
Ja, för Albert Tam vann ju något om det var förra året, men inte var det en Elite Series, det var väl en Silver Series tror jag.
Det är möjligt.
Ja. Nej, men återigen då, Cal Klein, tvåa där, som har legat högt också på andra tävlingar och som jag tror jag nämnde när vi pratade ungtuppar liksom.
Ja, och han kom ju från tredje kortet. Det diskuteras lite under sändningen där att det har aldrig varit en vinst från tredje kortet. Och förra året så var det första gången det var någon som vann från Chase Card. Så det säger också mycket om hur jämnt det är att någon från tredje kortet ändå kan vara där uppe. Han kom ju tvåa med bara ett kast marginal och gjorde en 1087-runda eller något sånt preliminärt på sista rundan, Kyle Klein. Så det var ju verkligen, han var ju pressad hela vägen, Antila. Och fantastiskt kul att se den vinsten. Jag kollade lite på kommentarstrådarna på sändningarna också här, och det var liksom många tårar från hela världen liksom på olika sätt. Så det skapar ju mycket känslor att liksom bryta liksom det här amerikanska mönstret lite.
Ja, och mäktigt segervrål i stunden när han satte den där fina putten också på sista hålet. Han vann ju bara med ett kast till slut, ja. Och det var ganska mycket jubel på plats också. Det är kul att höra.
Ja.
Och det är alltså The Open at Austin, tror jag inte vi har sagt faktiskt.
Ja.
Som var i helgen alltså. Nej, men och där kan man ju också notera igen då att Barella på fjärde plats, Gennemburr femma, de hänger med liksom. Hänger med, de är i The Open. Macbeth cashade på 22 plats. Vi följer väl lite Macbeth här och ser om det händer någonting framåt sommaren. Jag noterade också Scott Stokely på 107 plats. Men jag vet inte, det var ju typ näst sist eller något sånt där. Hade han några särskilda problem eller?
Han har haft lite bekymmer med, han har haft en infektion i kroppen och som han egentligen behöver att operera. Men han har ju valt att inte vilja operera förrän efter säsongen. Så jag gissar att det är en del av det som spökar. Sen är jag också på nya diskar. Stokelys egna diskar. Som, de verkar bra och han är nöjd med dem. Men det är klart att det är alltid en omställning att ha nya diskar i bägen. Så det är någon kombination av mycket. Sen har han inte varit på amerikanska touren på länge heller. Så det kan ju vara påfrestande på ett sätt också. Men jag har också reagerat på det. Att det är två personer som jag har tänkt på som spelar, som senaste säsongen har spelat, vad ska man säga, över förväntan tror jag enligt många utomstående, och Stokely är en av dem. Han hade en fantastisk säsong förra året och hade många runder över liksom 1030 och 1040 och så. Det är ju inte dåligt när man börjar närma sig 60 liksom. Och dessutom är det en annan som heter Brody Smith som många har varit skeptiska till, liksom hans inträde i discgolfen, men han har ju också överträffat många liksom, och var ju uppe på 1020 i rating eller något sånt där. Men han har ju också haft en väldigt dålig start på den här säsongen, så det är de två som jag har reagerat på som liksom har fått en liten bakfylla på något sätt kanske kopplat till tidigare succéer.
Ja, men så kan det vara. Det var ju bra att du tog upp det där med den här infektionen som man ska ta tag i senare och så. Och sen, det lär ju alla de där tre faktorerna som du egentligen sa då, med diskar, infektion och ålder, är det väl. Det är klart att då kan man ju inte ligga så högt som man kanske ändå kan förvänta att han kan vara. Kanske inte i toppen på något sätt över tid, men kanske inte var näst sist heller, som Stokely känns som en väldigt stabil spelare. Sen kan det ju också varit just i Austin, vet jag inte om bana passar honom jättebra heller. Det skulle han få svara på själv.
Det är mycket möjligt. Du nämner ju den banan där. Vi kanske kan, ska vi prata lite kort om den bara? The Open at Austin. Det är säkert många som suttit och kollat och inte riktigt känt igen sig, och det är fullt förståeligt för att de har gjort om väldigt mycket där, och som vi har förstått så är det samma, det är liksom på samma marker, men att nästan alla hål är omgjorda. Jag tycker att den verkar ganska kul. Det är en sån bana som jag tittar på som jag själv hade velat spela, och det säger rätt mycket när det är liksom i Austin, Texas, för att de banorna som är i de här södra ökenstaterna brukar inte vara så tilltalande, tycker jag generellt liksom. Jag vet inte om du håller med mig där, Rickard, eller vad du har för syn på banan här och det generella som jag nämnde.
Nej, men jag håller med om det. Det brukar vara ganska moderna banor kan man väl säga. Och även Waco hade ju det, att de hade en till bana då där längd blev mer avgörande, medan det inne i skogen på den klassiska The Beast i Waco. Den är ju känd också för att där kan ju hända lite vad som helst. Här behöver det inte vara de vanliga superfavoriterna i dagens discgolf som vinner i MPO då framförallt kanske. Utan där kan ju Jeremy Colin komma och ta en vinst om det så, kanske. Eller för den delen kanske någon europe och sådär. Men så blev det inte riktigt detta året då. Även om då Antilla kom två, ska vi nämna.
Nej, precis. Och du var inne på det lite där, vilka som man såg så här, visa framfötterna lite förra säsongen och tänka att till exempel du var inne på Barella där, så att man tänker att snart ska han vinna liksom. Men Antilla var ju också en av dem som man så här kände att nu händer det nog snart liksom. Så det, ja, det är häftigt att så snabbt in på säsongen så har både Barella och Antilla tagit varsin seger, så det var ju liksom inte för intet som man tänkte att nu är det på gång.
Nej, men precis. Ungdomarna gör oss inte besvikna om man har förväntningar på dem. Och Antilla då, 9:e plats, 2:a plats, 1:a plats på de 3 första tävlingarna gör att han ligger 2:a i totalställningen också.
Är det efter Barella då eller?
Nej, det är efter Gannon Burr.
Ja, just det.
Så han ligger ju faktiskt före Barella som är på 2:a platsen där. Sen var det ju också lite extra poäng som i Waco, eftersom det är en Disc Golf Pro Tour Plus tävling. Så där får vinnaren 125 poäng istället för 100. Så där fick ju faktiskt då Niklas Antilla 100 poäng för sin 2:a plats.
Ja, okej. Okay.
Vilket också gynnar en viss spelare i FPO som vi kan komma in på nu. Men där har det ju varit väldigt roligt bland damerna när det gäller just europeiskt. Med tanke på att första tävlingen redan där i Florida så vann ju Evelina Salonen. Men dessutom att Henna Blomros har spelat så bra också. Hon var 5:a på första tävlingen. Evelina 4:e plats i Waco. Henna 6:a. Och i Waco var det ju till och med så att vi hade Tatar som vinnare. Evelina 4:a. Henna 6:a. Lycke Lorentzen 10:a. 15:e Heidi Leine. 16:e Anniken Kristiansen Sten. Det är alltså 6 stycken spelare på topp 16.
Ja, det är coolt.
Och 4 på topp 10 som är europeer. Så det är ju otroligt roligt. Men jag ska ju undvika kanske en spelare som du ska gå in lite extra på. Men Tatar var ju inte med då i Florida på första tävlingen där Evelina vann. Paige Pierce och Katrina Allen har ju inte startat jättehett. Men det kanske också förväntat. Den ena ska ha barn och den andra tillbaka från skada. Men Paige Pierce har ju varit 10:a, 13:e. Och så sist nu då var hon ju så mycket som... Har jag inte skrivit upp.
Nej, men det var ännu längre ner, vill jag minnas.
Ja, okej. Okay. Hon finns ju med där och samla på sig någon sorts form också. Man ska liksom inte räkna bort Paige Pierce och Paul Macbeth i mars redan. Jag tror att det är många som gör det misstaget. Även om då Macbeths säsong förra året inte alls höll måttet i förhållande till hans tidigare säsonger, såklart. Men Tatar vann ju inte senast nu i Austin.
Nej, precis. Och på tal om Tatar och Paige Pierce, jag måste bara säga, jag tyckte det var lite taskigt kanske, men det var en ganska så rolig kommentar som jag läste kopplat till Paige Pierce. Hon blev intervjuad och all heder åt henne förut. Hon verkar vara superskön person, så jag måste bara slänga in en brasklapp. Men det var något i stil med att hon hade sagt i någon intervju att if I was as consistent as Tatar, I would be up in the top every single tournament eller något sånt. Och då var det någon som hade skrivit i kommentarsfält så här, översatt så här, if I would be better, then I would be better.
Ja, exakt. Ja, men precis. Det tror jag vi har slagit fast ganska många gånger här som en sanning, att vara bra eller att ha en högsta nivå gör det inte till en bra discgolfare. Helt ärligt. Du kan inte leva på det om du bara har en högsta nivå. Du måste kunna prestera timma ut och timma in liksom.
Ja. Nej, men precis.
Dagar.
Och sen är ju inte Paige hade inte behövt att säga liksom en sån sak, för vi vet ju vad hon kan liksom, och det är inte konstigt att hon ligger efter nu liksom, så det var väl också taget ur sin kontext, men jag tyckte det var ganska lustigt.
Ja, verkligen. Det var inte god dag yxskaft kanske, men ja, det var det mest själv. Det kommentaren som satt där var ju klockren. Vi behöver inte...
Ja, nej, men lite så. Men nej, så jag hoppas verkligen att hon kommer tillbaka. Det känns som att alltså, FBO är inte sig självt utan en Paige Pierce som inte är sig självt på något sätt, känns det som. Så det hade varit jäkligt kul att få upp henne där igen och slåss ordentligt mot Tatar. Liksom. Det är ju alltid häftigt.
Ja, exakt. Sen har vi utmanare. Missy Gannon har ju gått bra och så också. Och det var ju hon som hotade mest på VM senast.
Holland Handley kanske?
Holland Handley har också spelat bra. Tatar leder ju inte eftersom hon missade då första där i Florida. Men hon ligger ju otroligt nog på fjärde plats trots att hon bara varit med på två av tre deltävlingar.
Just det.
Det är ganska mycket. Ja. Men ja, Evelina Salonen ligger ju faktiskt två i totalställningen. Och där har vi också det här att i FPO så har vi tre stycken europeiska damer i topp 10.
Mm. Och då pratar vi totalen, ja.
Eller topp 6 faktiskt, till och med. Så att det ser ganska roligt ut. Vi kan ju prata lite mer om Europa senare. Vi har väl såklart det perspektivet. Det är ju lite ont om svenska perspektiv när vi pratar global discgolf, tyvärr.
Ja, jo, men så är det ju. Det vi har ju nämnt Linus och han, jag tror han cashade på The Austin också här nu. Men så känns man ändå på gången. Han hade ju en väldigt fin första runda, en bit över 1050. Sen tappade han lite sådär. Så jag tror att det är lite samma som Paige Pierce där, att det är consistency eller konsekvens, vad heter det? Alltså att vara konsekvent helt enkelt som saknas. Så han har ju experimenterat lite med sin form och sådär, så det känns inte så konstigt. Så jag tror ändå att Linus kommer hitta tillbaka nu under ju längre säsongen löper, är min förhoppning och min tro.
Ja, nej men så är det. Och vi får också ha det här perspektivet att konkurrensen är så enorm numera. Så att visst kan man prata om att det låter konstigt med att ha Paul Macbeth på en 52 plats, men då är han liksom före Paul Ulibarri, Andrew Fish, Johnny McRae, Ezra Aderholt, Thomas Gilbert.
Ja, och snittar säkert nära 1030 nästan liksom.
Ja, exakt. Ja, men vi har liksom, det finns inga dåliga spelare. Nej. I stort sett. Det är alltid några stycken som kan komma med som har 940-950 rating, men i stort sett måste du ju, för att komma topp 100 liksom, ha över 1000 rating nästan. Så det, då måste man prestera hela tiden som sagt. Varje timme, varje kast i stort sett för att inte komma 52.
Exakt. Och på tal om över 1000 rating och på tal om FBO som vi var inne lite på då alldeles nyss, så är det ju den person som vi inte riktigt har nämnt ännu då. Det är ju Owen Scoggins. Och hon har ju om någon haft en fantastisk start på den här säsongen. Och inte minst senaste tävlingen här som vi kommer in på alldeles strax. Men jag tänkte att vi skulle bara nämna lite hennes liksom upptakt här under säsongstarten. För att sätta saker i lite perspektiv. Vilket är alltid trevligt. Hon har alltså spelat då, om vi räknar bort All-Star Weekenden där som hon var med i också. Som är lite annan typ av tävling. Så har hon ju spelat så mycket som 6 stycken tävlingar. Om man inkluderar då The Open at Austin. Och där har hon då varit NB-tier, 2 A-tiers och 3 Elite Series. Och hon har vunnit på, hon vann ju först då Shelly Sharp Memorial. Och sen vann hon då Lamirada Open. Inget jättemotstånd visserligen, men ändå. Och sen så kommer på 7:e plats, vilket då är det sämsta för året på Chess Invitational. Men snittade ändå liksom 980 eller plus så här liksom runt sin rating åtminstone så där. Och sen tog hon hem The Memorial och vann ju den för att sen komma på en stark andra plats på Waco som du var inne på där och fick ju en bra poäng på det med att det var DGPT plus, mycket riktigt. Som om inte det vore nog så så går hon alltså och vinner storslaget får man väl säga också i The Open at Austin nu alldeles nyss. Hon vinner ju alltså då mot Tatar och fältet med 11 kastmarginal. Och alltså då 16 kast ner till tredje platsen. Och snittar alltså 1029, vilket är en rekordtävling då. Alltså den högsta snittratingen för en tävling eller för en FBO-spelare då i en sån här högklassad tävling då.
Ja.
Det är riktigt mäktigt. Det var kul också att se hennes avslutningsputt där och det var mycket, mycket glädje kopplat till den också. Lite liknande som Antilla där. Så det är så kul med liksom känslor kopplat till discgolfen och det känns som att det liksom, i och med att det tätnar både FPO och MPO så är det på något sätt som att vad ska man säga? Att liksom tyngden av vinsterna blir liksom tyngre för varje år som går lite grann.
Ja, men precis. Och det är också det här, det stora i att till exempel då Antela vinner som första finne eventuellt europé, vilket du antar. det är också att det är inte så himla lätt. Även om Antela kan vara där och nosa hur mycket som helst. Men vi har ju sett med Mario vann ju sin första. Det var väl för övrigt Mario som gjorde den där från Chase Card förra året på MVP Open.
Ja, det är möjligt.
Det kanske var 2 år sedan.
Ja, jag vet inte. Han kan ha gjort det, men han vann i alla fall MVP, ja.
Ja, nej, men då var det nog så. Men i alla fall, han har ju varit med ett bra jäkla tag och är känd för sina pallplatser och andra platser och tredje platser på VM sen liksom 00-talet. Och då, det ska man ju ha i perspektiv då när Niklas Antela fyller, eller eventuellt har fyllt, men jag tror han fyller 24 år i år. Och Mario fick ju vänta betydligt längre.
Jo, men sen är det väl också att han har väl vunnit tidigare vad som kallas för National Tours och sånt, tror jag i alla fall. Och,
jo,
men att det är just den här, det kallas för DGPT då, som han inte har vunnit Elite Series, va?
Ja, exakt. Mm. Och då är det ju såklart mycket mer begränsat antal år, om det är kanske att man räknar 8 år eller något sånt där, om jag minns rätt, när man pratade om inte James Proctor, utan vad heter han? När han vann gud. Nu står det ju helt still.
Ja, jag vet inte vem du...
Jo, men det första Disco Pro Tour-tävlingen...
Ja. Bradley Williams, va?
Ja, Bradley Williams, herregud. Och så vann han ju igen då. Mm. Sen. Och då vill jag minnas att det var snack om att man räknar från 2016 och sådär.
Ja, men det kan nog stämma. Lite som om man ska relatera till någonting annat, så är det när liksom Champions League blev Champions League till exempel.
Ja, precis. Ska man räkna... vad hette den ens?
Ja, det måste väl vara...
Europacupen.
Ja, precis. Ja. Det tänker jag också att det är. Nej, men precis. Men den typen av namnbyte kan ju också, vad ska man säga, innebära ett byte i statistikens värld, så att säga.
Mm. Ja. Sen, vi var ju inne lite på det här med banan, att den verkar rolig och så också. Men det finns ju, har blivit en diskussion, och det här är ingen ny diskussion, med det här med öppna långa hål och så vidare, och det har ju väl snackats lite mer om det på sistone, senaste året och även nu i säsongsupptakten då med den här alternativa banan till på Waco. Och det som är kritiken, det handlar ju inte bara om att längdkastare gynnas, utan det är ju många spelare, även de som kastar långt, som faktiskt reagerar på, men det här är inte hållbart för oss om vi ska spela varje helg, att armen kommer ju ta skada, om man säger så, lite medicinskt brett så det, finns det ju skaderisker med att gå in i de här maxgrejerna hela tiden. Och sen finns det ju andra som reagerar på, ja, men mitt finkänsliga midrange-spel kommer ju inte, det blir ju nästan menlöst i förhållande till att ha en jättekanon till arm. Och en massa andra aspekter också som jag tror gör att den utvecklingen måste ses över i någon mån i alla fall. Alltså mitt i sommaren på varma ställen med öppna banor utan skugga till exempel är inte en jättekanon.
Nej, men nu är det så att den banan de har gjort om nu, den är ju mera woodsgolf, ja, precis.
Ja, precis. Nej, exakt. Så det är inte specifikt om och i Austin överhuvudtaget, utan lite generellt kanske sen kring säsongsöppningen och hur det kunde se ut för några år sedan och sådär.
Ja, visst.
Och när man lägger till banor. Jag tror att även VM har jag hört talas om, att den som kommer att spelas i Virginia i år, att det är ganska mycket åt det hållet också.
Mm. Och det är en utmärkt segue in i en tittarfråga. Så jag tänker att vi kan liksom dyka lite djupare in i den grejen. Om det inte är någon mer kopplat till det här som vi vill ta först.
Nej, det tycker jag inte. Däremot så tycker jag det är roligt att påpeka att du sa tittarfråga igen.
Ja, men det är standard nu. Det är den nya lyssnarfrågan.
Ja,
exakt. Ja. Men jag ber om ursäkt.
Nej, jag påpekar det så slipper alla hemma.
Alla arga mejl kom in.
Ja,
det är bra. Lyssnarfråga, mycket riktigt. Rätt ska vara rätt. Nej, men det är en härlig lyssnare som heter Kim, som hörde av sig på våran Instagram, Discord-podden. Så där kan man ju också skicka frågor, även om föredrar egentligen mejlen, för då är det lättare att cirkulera tillbaka vid behov. Men det går alldeles utmärkt så här också. Och då är det ju då så här, att på tal om just skador då. Säkert mycket på grund av långa banor där du måste kasta hårt. Vad är era tankar om att ha flera par tre hål som nödvändigtvis inte är jättelånga, men kanske lite mer avancerade och tekniska? Eller kanske par fyra hål som är som är kortare än dagens par 4. Men du måste jobba hårdare för att träffa mer rätt inför linjer och få paren och så vidare. Så ja, det är egentligen precis det som vi var inne på och berörde lite nu då. Alltså, tycker ni att vi liksom går åt fel håll där skador dyker upp och hit och dit för mycket på grund av de här maxkasten som ofta behövs? Och ska jag dra mina spontana tankar och åsikter och så kan du få flika in och dra dina kanske?
Mm.
Ja, men absolut. Nej, men då tänker jag... Jag tycker det finns två sätt att se på det. Dels så... Absolut, det är krävande med discgolf och ett långt kast där ett explosiv rörelse liksom och en kraft och så vidare. Så jag tror att det går absolut... man kan hjälpa genom att göra ändrade liksom mer tekniska och tajta banor och så vidare. Men jag tror... Det finns ju andra sporter som är mer krävande på kroppen än discgolf. Och jag tror att mycket fortfarande är eftersatt när det kommer till att bygga upp din kropp på rätt sätt. Att värma upp på rätt sätt och att äta på rätt sätt och att träna på rätt sätt och tävla på rätt sätt. Allting tror jag, även om det är många såklart som är duktiga på det inom discgolfens värld, så tror jag att det är väldigt, väldigt mycket mer eftersatt om man jämför med andra elitidrotter som är mycket, mycket mer påfrestande i långa perioder. Så jag tror att istället, innan man ska börja liksom ändra på grund av det, så att säga. Sen finns det andra saker man kan ändra på, eller jag tycker fortfarande att det är liksom fel att man ska ha jättelånga och jätteöppna hål överallt, för det tror jag inte är rätt för sporten ändå. Men det går ju lite mot det. Mycket på grund av också på grund av att ha liksom, vad ska man säga, bra sändningsmöjligheter till exempel och såna här saker och kunna filma och så på ett vettigt sätt, och det tycker jag också är lite synd. Men så jag är egentligen för att ha de här lite mer tekniska banorna, i alla fall en bra variation så att man inte alltid har de här maxkasten. Men jag tycker det är en aspekt man inte ska glömma av, att det är kanske inte alltid där som är grunden till problemet liksom.
Nej, men jag tycker det du säger är klokt. Jag tror också att det finns ett eftersläp i hur atletisk man ska vara, i alla fall sett över ett helt fält. Det finns ju toppatleter verkligen inom
det.
Men nej, jag håller helt med. Men jag tänker liksom att den stora invändningen jag har är att det, väldigt mycket av discgolfen går förlorat om man inte hittar den där balansen av att vara en mångsidig spelare. Och jag tänker att den balansen ska vara att det ska finnas en variation både på varje bana i stort sett, tycker jag är idealet, men också över säsongen givetvis, vilket ju också innebär att man kan få ha den här typen av event, men att det inte sticker iväg för mycket på det där öppna, kasta långt, skjuta med en bredrimmad liksom. Så att det är inte det enda som belönas på något sätt. Det har blivit betydligt viktigare, och det jag tror ju också. Alltså dels får man ju såklart lyssna på spelarna, men man får ju lyssna på spelarna över tid, och då kommer ju din aspekt in där också. Men också kanske lyssna på publiken, för man tänker nog ofta att det är spektakulärt att få se någon som kastar riktigt långt, kastar väldigt långt. Men man tröttnar ganska fort på det, både om man sitter hemma i soffan och om man är på plats. Det blir inte särskilt spännande till slut att se det. Det kanske är roligare att det är någon gång ibland också, att det är på välvalda delar av banan liksom på sista, att det också tvingas fram, för nu blir det ju det där slentriankastandet på något sätt, där man kanske ändå, de kastar ju ändå lite på trygghet i första hand, medan då om det är ett hål 16 på sista rundan och det finns ingenting att förlora nu, det finns ingenting att liksom göra, då kan det bli något extra spektakulärt. Man tar in de aspekterna också då lite mer, att det inte blir 10 hål av 18 som är sådana på många banor. Jag har ju inget exempel på att det finns en sån bana, men det finns ju definitivt banor som har för mycket av det här. Och sen tror jag också att det du säger om att det ska vara publikvänligt både på plats, vilket kan göra det svårt i skogen, man ska kunna sända, alltså det ska vara bra täckning och att det ska liksom finnas bra ytor, eller det ska se bra ut när man filmar det. Det tänker jag framför allt handlar om att faktiskt ha det med sig i det moderna banbyggandet. Och för det måste man, och det har väl vi märkt som arrangörer, eller vi ska säga också, att det kommer ju direkt där när man går runt på banan, så är det liksom, ja, här måste ni bygga en platå, för här ska det stå en kameraman liksom. Det får bygga som en extra tid nästan.
Mm.
Och så är det bara att lösa det. Och det tänket måste man ha med sig, vilket jag också är helt övertygad om att man har, såklart. Men att man kan också välja den enkla lösningen, att jo, men här är ju ett öppet fält, det är ju inget komplicerat. Här kan man ställa en kameraman vart som helst liksom. Ja, jag hade nog inget mer att säga om det här.
Mm. Nej, men det är ju intressant, och det känns som att vi åtminstone håller med varandra. Men det behöver inte betyda att andra gör det, såklart. Men det är ju, vi får vädra våra åsikter så, och försöka underbygga dem så gott det går. Och jag tycker att det är helt... det här som du nämnde, just med den här variationen. Och även liksom... Jag tycker att man kan se lite olika typer av utvecklingar med framförallt en utveckling där det blir kanske färre banor på, som spelas. Alltså, om man har variationer från bana till bana då, liksom under en tävling till exempel. Jag tycker det är synd när man går från två banor till exempel och till en bana i under en tävling. Jag vet att det finns anledningar till det liksom, och så. Men det är roligare att se liksom den här variationen, att det är de allround-spelarna som liksom premieras lite mer. Sen visst, det finns någon charm i också liksom att så här, ja, men nu är det bara renodlad skogsbana, och då kommer helt plötsligt Michael Johansson och liksom fortfarande kan hävda sig liksom. Det finns något gött i det. Men jag tror ändå liksom in the long run, som man säger, så behövs det mycket riktigt både och det är synd när det ska bli det här mer och mer öppna, mer och mer rollers, mindre och mindre finess liksom.
Mer och mer vita pinnar och så vidare också, för att liksom definiera vad som är hålet överhuvudtaget. Nej, men och för att säga emot mig själv lite grann också, eller argumentera emot det, man skulle trenden gå åt det helt motsatta hållet, då skulle det bli löjligt också, för att hur ska man tackla det problemet med skickligare bredare startfält? Då skulle det säkert på amerikansk manier i alla fall bli en meters luckor som ska träffa på 50 meters håll liksom. Och det blir också cirkuskonster på något sätt, så att det är därav balansen.
Ja, men mycket riktigt.
I detta kommer ju också in en annan aspekt också då, det här med som har varit en diskussion med större och mindre korg. Vi har redan pratat om det, men där är det ju kanske inte att det där att man behöver ha supersmala fairways i skogen eller det ena och andra, men flyttar man korgen lite grann, det kanske nästan ska vara omöjligt att lägga sig under korg för en birdie, oavsett om det är par 3 eller par 4 eller par 5. Utan att gör man det riktigt bra så hamnar man på cirkelskanten liksom. Alltså riktigt, riktigt bra. Och så måste man vara en duktig puttare där också. Jag har ju inget problem med att folk sätter 12 meters puttar ofta i toppen. För vi tittar ju bara på toppen också. Det är de som syns i livesändningen, det är de som syns på postproduktionerna. Det är för mig inte konstigt att jag tycker det också är mycket roligare om folk sätter 15 meters puttar, som jag sagt tidigare, än att folk måste lägga upp för att man spelar på någon sån här marksman eller smalkorg liksom.
Jo.
Anpassa greener, anpassa sättet man måste ta sig dit och göra det mer utmanande.
Det är väldigt, ja, det är speciellt, och nu hamnar vi där igen, det har vi pratat om innan också, men det är ju trots allt tresiffrigt antal avsnitt, så det är inte så konstigt, men det här med att det också får vara att vinnaren går liksom 10-12 under par på en runda. Jag tycker inte det är konstigt liksom. Jag tycker inte det är ett problem med det. Och det där återkommer till den där jämförelsen mot golfen då, att där att det liksom inom citationstecken ser oseriöst ut när man går så många kast under liksom. Jag håller inte med om det. Det är liksom en annan sport.
Jag tycker det är lika ointressant egentligen. Så länge det inte är så att man måste gå minus 17 tre varv i rad. Och så är det ju inte.
Nej.
Och annars, då blir ju liksom jämförelsen lika meningsfull som att jämföra resultat i fotboll med handboll liksom.
Ja, precis. Nej, och det är som du säger där, minus 17 och så vidare, att det finns ju banor som där man kommer, men jag tror inte Pro Touren är där, men det finns ju som banor där det huseras tävlingar som där det blir inte tillräckligt utslagsgivande, så är det ju. Alltså att där en om man säger 9 50 spelare då. Om man säger som du eller jag, om vi skulle kunna ta ganska lätta birdies på i stort sett alla hål, då är det ju inte en tillräckligt bra bana för att man ska ha tävling. För då blir det ju liksom det här att det kan vara, men säg att det liksom är 17 hål som är liksom lätta birdiehål och så är det ett hål som är liksom en jättesvår birdie. Mm. Då är det liksom det här återigen att det är så, då är det sån jäkla stor skillnad egentligen på att gå minus 17 och minus 18 liksom. Men det är liksom, det gör ju bara till exempel en ratingpoäng eller 10 ratingpoäng då, om vi kommer in på den diskussionen också då.
Mm.
Men just den här poängen med att det liksom fältet stagneras, att det går liksom inte att göra det bättre än 17 då till exempel.
Nej.
Och även då liksom om det är många 8-50 spelare så går det som 8-10 under liksom. Då blir det svårt.
Ja, absolut. Sen kan man ju titta på hur det har sett ut nu i år då. Och då har vi ju vinnarscores på i Florida där då. Nu tittar vi på MPO tänker jag. Mm. För att bara få ett exempel här. Barella vann efter 3 runder på minus 18. Det är minus 6 i snitt. Waco vann Gannon Burr på, och då var det 4 rundor. På minus 37 så säger minus 9 ungefär i snitt.
Mm.
Och samma sak, minus 27 för Niklas Anttila senast då i Austin. Och det är också minus 9 i runda. Det är ju inte särskilt saftigt.
Nej, alltså det är i alla fall inga konstigheter liksom. Och där, men då är ju de också rätt så tuffa de banorna skulle jag säga. Så sett, för jag menar det krävs ju, man måste ju snittat nästan 1070 typ.
Ja, över 1060 i alla fall.
Mm. Så det säger ju en hel del.
Där väntar vi också på, jag trodde du var på väg att säga det förut förresten, men att det har ju varit på gång ett tag nu och är väl väldigt mycket i ropet igen och något att följa i FPO. Just att Tatar kan ju verkligen bli första FPO-spelaren över 1000 i rating.
Ja, precis. Som
99 igen.
Ja,
och senaste tävlingen här då så snittar hon över 1000, precis över 1000.
Ja, precis. Och nu har vi ju då, nu är vi ju bara lite drygt mitt i en månad här, så det dröjer lite till nästa uppdatering. Det blir väl då i andra tisdagen i april helt enkelt.
Mm.
Men det ska också bli intressant att se Owns uppdatering där då, till exempel. Nu kommer inte den hoppa upp till 1000, men den kommer ju gå upp mot 990, det känns det ju nästan som. Hon är ju på 980 någonting nu.
984.
Mm. Så det känns ju som att hade jag varit Tatar så hade jag liksom så här, man hade tänkt länge att det känns så självklart att det blir hon som blir den nya tusen, eller första 1000 FBO, och det vill nog hon mer än någon annan såklart.
Ja.
Men om det liksom inte vill sig riktigt och hon fortsätter så här ett par månader till, då kan det bli spännande.
Ja, verkligen. Ska vi ta en jingle på detta eller?
Ja, men det tycker jag.
Jag pratade om att vi såklart har lite extra fokus på Europa av naturliga skäl och lyssnarbas och allting. Och ofta så dyker detta upp som ett samtalsämne oavsett om vi är gäster eller inte. Och så pratar vi om att vi ska prata lite mer om det senare. Vi kan väl prata lite grann om det idag i alla fall, tänker jag.
Mm, men det är alltid kul att mysa ner sig lite i det där.
Ja, för vi har sett till att ställa den frågan ganska ofta oavsett vem vi pratar med som gäst. Och i alla fall om det är någon med lite internationell touch, även om det skulle vara en svensk. Och vi hade ju Boje Bjarnason som var väldigt sådär att Europa, va? Jag kommer aldrig komma ikapp i USA.
Mm.
Och samtidigt som amerikaner har ju en diplomatisk centralism kring sitt eget land på något sätt. även om man är en oerhört hygglig amerikan. Så det finns ofta lite inbyggt i någon sorts självcentrerad del.
Men precis. Men de är ju internationellt välkomnande patrioter på något sätt. Ja,
men exakt. Och även då en sån som Nate Sexton. Jag vet inte, vi pratade så himla mycket om det här med honom, men...
Ja, vi pratade väl lite om Discoffers utveckling generellt lite grann, tror jag vi berörde, men inte just utifrån ett Europa versus USA-perspektiv, nej.
Nej. Och jag tänker i alla fall, jag har ju i alla fall en ganska tydlig teori om att Europa har alla chanser att komma ikapp, i vissa aspekter i alla fall. Och tittar man på de här framgångarna, framförallt i FPO, det här har vi ju inte sett riktigt effekterna av än. europeiska damspelare att se upp till ute i de olika europeiska nationerna. Sen ska vi inte dra för stora växlar på detta. Det är tre europeiska damer då i topp 10 i totalställningen på Disc Golf Pro Tour hittills. Det är bara en, och det är Anttila för MPO, och nästa är Jakob Semrad på 15:e platset. Jag menar inte att vi kommer dominera från Europa liksom inom 3 år på något sätt, men det finns såna här aspekter som jag har punktat upp lite grann. Dels att det är spelare på uppgång då, på många sätt. Vi kommer förmodligen se fler events i Europa. Vi ser 5 stycken i år, vilket jag tycker är i underkant redan. Det har en massa följdeffekter, som att nu då kan inte, startfälten kommer inte domineras av amerikaner. Alla har inte råd att åka, topp 100 amerikaner har inte råd att åka runt och tora i Europa. Däremot så har vi ju en massa europeer som verkligen kan överraska. Alltså slänger du över 10 finnar i USA, så kanske det inte är de som skulle prestera den helgen. För att när du har en tävling med alla finnar med, då är det ett getingbo. Ja, men då blir det ju att de får spela på sin bortaplan jänkarna helt enkelt. Och man ska inte underskatta det. Vi har egentligen inte fått se liksom ett rättvist fält på det sättet någonsin, skulle jag vilja säga. Och det blir intressant att jämnas ut lite grann nu i alla fall. Och jag tänker att i framtiden kommer det bli ännu mer. Vilket också hänger ihop med att jag tror, och har väl uttryckt, att jag tror att den stora liksom potentialen och marknaden finns i Europa för discgolfens utveckling. För även om vi kommer inte ha fler spelare av naturliga skäl, det är dominerande just nu i Norden, befolkningen är inte så stor, vi kan inte ha 3 miljoner skandinaver som spelar discgolf, om det då är siffran i USA, alltså totalt sett spelande individer liksom. Men å andra sidan kan vi ju ha det här, och vi ser det redan, vi kan ha att discgolf blir den största sporten i stort sett i vissa nationer, och det är ju något helt annat. Discgolf kommer aldrig bli största sporten i USA. Det finns inte en chans.
Nej, inte ens topp 10.
Nej, exakt. Det är bara att räkna upp de där vanliga. Det kommer fortfarande vara större med amerikansk fotboll, baseball, basket och så vidare. Det går inte att utmana där. Inte under överskådlig tid. Så om någon lyssnar på det här om 40 år, absolut. Slå mig på fingrarna. Men det börjar ju hända redan här. Vi har sett det i Finland. Det är näst största sporten i den finska olympiska kommittén. Redan för 5 år sedan ungefär. Vi har också den här aspekten som är jätteintressant, som vi tog upp i ett avsnitt ganska nyligen, som Stian Jonsson påpekar för mig, och som är ju ganska uppenbart. Det är nog många som har tänkt den tanken. Men vi har ju Kristin Tatar, som är en känd person i sitt land. Hon är en av de största idrottarna. Hon vinner liksom priser som bara längdskidåkare, ryttare och fotbollsspelare, eller vad det nu kan vara, kan vinna i Sverige. Och det kommer ju kanske aldrig komma en tid då liksom de stora discgolfarna frekventerar liksom talkshows i USA, medan i Europa har vi den potentialen. Redan nu, vi är till viss del redan där. Och det har ju också en massa andra följdverkningar. Alltså det finns också den här synen på, nu blir det nästan som en sammanfattning av sånt som jag spritt ut över 102 avsnitt då, ja. Kring på det här ämnet. Men synen på discgolfen, det hänger också ihop att i USA så har det väldigt seglivat det här hippie auran och röka gräs och dricka öl på banan är liksom en stor del av kulturen, och synen på sporten från folk utifrån också. Medan man i Finland, om man är discgolfare, så ses man ju som toppatlet precis som i vilken annan sport som helst. Det finns en annan syn på det från sponsorer och så vidare. Det är någonting du kan seriöst liksom prata om att du kan satsa på som karriär liksom. Och så är det nog väldigt sällan i USA. Och det i sin tur då, tänker jag, driver ju på den här professionaliseringen som pågår inom sporten, även i USA givetvis, men den drivs ju på väldigt, väldigt fort på vissa ställen i Europa, och kommer också, alltså det går väldigt fort, det kommer in i folks medvetanden på ett helt annat sätt. Och något som jag också har nämnt tidigare är just det här att för 8-10 år sedan, då fick jag mycket mer förklara vad discgolf var från grunden. Men om man säger, aha, du håller på med discgolf, då är det alltid någon som känner någon. Jag träffar nästan inte en enda person numera som undrar, vad 17 är det? Utan säger, ja just det, men min svåger har testat det. Eller liksom, det är väldigt mycket kortare steg idag. Och det går fort. Ja. Jag tror ju liksom att Europas den europeiska discgolfframtiden ser väldigt, väldigt stark ut, och förr eller senare kommer amerikanerna upptäcka det också och se åtminstone den här potentialen och ekonomiska marknaden för det. Och jag tror att vi kan ha lyckan att liksom se en brytpunkt redan nästa år då med VM i Finland. Se att det går att göra det. Det kommer vara höga tittarsiffror även i USA. Det kommer vara ett bra arrangemang. Det kommer vara fantastiskt publikmässigt. Det skillnad från jättemånga disco pro tour-tävlingar där det är helt tomt publiksynvinkel. Och det kommer vi även se i år på i alla fall Swedish Open såg vi det redan förra året, och i år kommer det vara, jag vet inte hur det kommer vara i Köpenhamn, men du kan ju räkna med att det kommer vara rätt mycket folk i Tallinn och Åbo och de andra ställen också, förmodligen Krokoll också, men också spelmässigt att man ser de här banorna och förutsättningarna som finns i de skandinaviska länderna. Det, du kan tänka dig vilket jäkla drag det kommer bli med VM i Finland alltså. Jag tänker att alla discgolfare jag känner i Sverige kommer åtminstone vilja åka, och många kommer göra det.
Jo, nej, men jag kan inte annat än att hålla med. Och den här sista punkten du nämnde med VM:et, det var det jag skulle flika in tidigare också, när du nämnde det här med att vi aldrig sett ett jämnt startfält. Och det stämmer ju även när vi har en Elite Series i Norge eller något sånt. Att då är det ju snarare, det är ganska många amerikaner som stannar på hemmaplan då. Och jag tror att VM i Finland kommer nog bli det första eventet, känns det som, där man verkligen har det här. Det känns som att det kan bli nästan 50-50 liksom, mellan europeer och amerikaner. Kanske att det har sett ut lite så på European Open senaste åren, men inte riktigt ändå, va?
Nej, nej, precis. Men man ser, men det är tydligare att det går bättre för europeer i alla fall.
Mm. Ja, precis. Så just för att då hinner också gå två säsonger till, eller en och en halv eller vad det blir. Så det ska bli väldigt fascinerande att följa liksom vägen till VM 2025 och se liksom hur det kommer landa. För jag håller helt med liksom, om resonemanget är stort, och som sagt, det är ämnen vi har varit inne och petat i, men det är alltid, det är så pass intressant och liksom aktuellt, om än liksom långsamt skeende på något sätt, så är det ändå väldigt intressant att prata om den liksom, processen som pågår med det du nämner. Och det är verkligen så att potentialen finns i Europa för liksom det, just liksom resurserna och det kulturella kopplat till sporten på något sätt. Och det kommer det har varit intressant att se liksom, i en framtid, säga att om vi leker med tanken då, Bradley Williams och Lykke gifte sig. Han kanske får norsk medborgarskap, kanske börjar tävla för Norge för att resurserna är bättre där om några år. Liksom. Alltså, sådana saker kan hända, det ser man i många andra sporter. Mm. Att liksom, det satsas mer, kommer att satsas mer på europeiska discgolfare, och många, så många duktiga amerikaner som kanske vill ha en bit av den kakan. Jag har ingen aning.
Nej. Och vi såg också banorna, judiska listan, topp tre europeiska banor.
Mm.
Så såg det inte heller ut för några år sedan.
Nej, det är banbrytande.
Ja, exakt. Bra där.
Mycket bra. Mm. Ja, men kul. Är det något sista ord kopplat till detta? Eller ska vi...
Nej, jag tycker det var spiken i kistan. Men det var också fel uttryck.
Ja, ja. Nej, men det har varit kul att prata om lite allt möjligt. Och jag känner så här... Jag kanske också sagt förut, men det behöver inte vara en osanning för det. Att jag känner mig mer taggad för att följa utvecklingen av sporten. Både liksom, hur går det nästa tävling med de här vi har pratat om? Hur går det för Own och Tatar? Och hur går det liksom för de här ungtupparna versus de gamla rävarna? Liksom, det känns, ja, men det känns kul att vara taggad på discgolf igen. Vilket jag, så här, periodvis blir det ju liksom mycket, och att man kanske blir mätt på vissa tävlingar och hit och dit. Men nej, nu känns det riktigt kul igen.
Mm. Ja, verkligen. En annan sak, du får rätta mig nu Simon om vi redan har pratat om det eller nämnde det i början, men det tror jag inte. Men i det här avsnittet sitter vi ju i olika städer och spelar in på distans.
Ja, just det.
Vi ser ju varandra och håller ögonkontakt mer än vanligt. men det är ju lite så här det kanske kommer att bli framöver, och vi får se om det låter lika fantastiskt som vanligt, men det kommer vi anpassa oss över tid och göra så att det blir otroligt bra.
Ja, nej men exakt. Och det som du säger, det är en liten nystart på ett sätt då. Ja. Jag kommer hålla till i Göteborg framöver. Jag är liksom mitt inne i en flytt nu kan man säga. Så det tror jag har nämnt i alla fall. Men alltså det känns ju spännande ur ett rent privat perspektiv också. Att vara tillbaka i Göteborg. Det var 11 år sedan jag bodde här sist.
Mm.
Även om jag kommer sakna dig och Vänersborg, såklart.
Ja, men då bodde vi i Göteborg samtidigt för övrigt.
Ja, det var skulle
drygt 10 år sedan.
Tänk om jag hade börjat podda då.
Ja, det hade varit något.
Ja.
Du hade inte upptäckt discgolfen då bara?
Nej, det är en aktuell.
Eller mig.
Ja, för den delen, ja. Ja, det hade varit svårt. Vad hade vi pratat om?
Ja, exakt. Ja, det är bedrövligt. Nej, det blir ju en liten era som går i graven just eftersom de allra, allra, allra flesta avsnitt är faktiskt inspelade på just Södergatan 3 i Vänersborg.
Ja. Sätter upp plaketter.
I 2 olika lägenheter på Södergatan 3 samma trappuppgång för övrigt. Men ja, nu sitter jag får hålla mig på Björkholmsgatan och du får vara i Göteborg.
Mm. Med risk för att låta lite så överdådig. Men när man går på typ gatan, typ en av gatorna i gränderna i Gamla stan så finns det typ så här plakett på väggen. Här bodde Bellman liksom, under en viss period. Och sådana grejer finns ju. En sån borde vi sätta upp på Södergatan.
Ja, verkligen. Och jag vågar påstå att man kan säga att discgolfbollen grundades där också.
Ja,
så planeringsmötena oftast där och så. Alltså, du har ju inte varit hemma hos mig.
Alltså, stickat in huvudet inom dörren någon gång. Ja. Ja, exakt. Ja, kul. Men jag tror vi tackar för nu och hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss här. Och så hörs vi nästa gång helt enkelt. Var, när, hur och varför, det får vi se.
Ja, ha det bra så länge.
Hej på er.
See me driving after tea. Weather's looking good. I got a disc bag full of tricks. Yeah, I got them spinning. I'm listening to music you can't hear. Got my magic plastic in the air. Cause I'm a disco, yes I am. Well, I'm a disco, yes I am. Cause I'm a disco, yes I am. Well, I'm a disco, yes I am. After tea and highs are looking good. Well, see me hit that lonesome tree. Oh no, it's unbelievable. Still, I wanna do it all. Yes, I am. Cause I'm a disco, yes, I am.